undan för undan kanske att det är sant. Mot allt förstånd och allt förnuft kanske, men det är sant. Och då blir det ju så att kunskapen om Guds härlighet, att han är god, att han är nåd och inte förkastelse, att han är gemenskap till varje pris, också till priset av sin egen död. När det klarnar för oss, inte bara i huvudet utan i hjärtat, då är det som det har lagts in en väldig skatt i vårt innersta. Och det skriver också Paulus, men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. För i vissheten om att Gud är ljus och inget mörker, att han är nåd och ingen förkastelse, ligger en väldig kraft. Det förvandlar våra liv inifrån på ett sätt som aldrig våra ansatser och föresatser och självförebråelser kan göra. Men så säger Paulus att nu vill han föra det vidare. Han vill ge det som en gåva åt andra. Och då är det viktigt att kraften i det här ska helt uppenbart vara Guds kraft och inte hans. Denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Han är fortfarande ett lerkärl, men inne i lerkärlet finns medvetandet om att han, Gud, är så mycket annorlunda än vi. Och så säger han, alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Därför att när han nu går ut i världen, han som är apostel och ska ge det här vidare, så låter Gud honom få göra det i stor svaghet och stor ringhet. Därför att den kraft som han ger vidare helt klart inte ska ha med honom att göra, utan ska vara Guds kraft. Människor ska kunna se att det går ut en väldig kraft från denne man, och så tänker ni, men hur i all sin dag kan det göra det? Så svag och bräcklig och eländig och jämmelig och tafflig och så som han ser ut att vara som människa. Och då kan man bli väldigt uppmuntrad. Det måste vara från Gud det där och inte från honom. Och då måste Gud kunna göra detsamma med mig, för jag har ju lika många brister. Jag är lika svag och eländig och bräcklig som han. Vad skönt. Och Gud ställer honom hela tiden i situationer där hans egen förmåga inte räcker. För att det ska visa sig hela tiden att den underbara skatt han bär på, den är inte hans, utan den tillhör honom som sitter på tronen. Ja, vad är det han säger då, Paulus? Jag är alltid rådvill, säger han. Det är ju intressant. Jag är alltid rådvill. Kan man vara det som apostel, frågar vi? Går det? Ja, det går. I sista stunden vet jag vad jag ska göra och vad jag ska säga. Jag får bara ett steg i taget. Och i det längsta så kan det verka som att nu är det slut. Nu går det inte längre. Nu blir det inga fler steg. Hurra! Precis när man ska lyfta foten för nästa steg, så får man nästa steg. Jag är alltid rådvill, men jag är inte rådlös. Ja, är det så för Paulus, så var du alldeles lugn och övertygad om att det är så för dig och mig också. Vi får ett steg i taget. Och vi kan tycka många gånger att det känns som att det är på vippen att det går. Det är bara därför att vi aldrig ska tro att skatten i vårt inre är vår egendom, utan att det har att göra med att Herren håller till godo med att bo i dig och mig, viktigt än något annat. Nu tänker vi ju ofta så här när det kommer på tal om detta, att förstå Guds vilja, att höra hans röst och kunna vandra på hans vägar. Så säger vi, att jag kunde det där. Men vi har för oss att det är en fråga om färdighet, kunskap och förmåga. Och som vi strax ska se, Bibeln säger inte emot den tanken. Men väl så ofta möter vi ett lite annat sätt att se på saken när Gud får tala själv. Och vi ska slå upp den 81:a psalmen i Saltaren. Och vi kan börja att läsa i 8:e versen, Saltaren 81:8. Det är Gud som talar till Israels folk och så säger han så här: I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig höljd i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Sedan. Hör mitt folk och låt mig varna dig. Israel, o att du ville höra mig. Hos dig ska inte finnas någon annan gud och du ska ej tillbe någon främmande gud. Jag är Herren din gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun vitt så att jag får uppfylla den. Men mitt folk ville ej höra min röst, och Israel var mig inte till viljes. Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna rådslag. O, att mitt folk ville höra mig, och att Israel ville vandra på mina vägar. Då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara i vinnerligen. Och han skulle bespisa det med bästa vete. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta det. För ofta blir det alltså så här att vi säger o, att vi kunde höra Guds röst. Och Gud suckar i himlen o, att ni ville. Och det är ju då frågan, vem har rätt? Hur kan Gud säga så här o, att ni ville? Ibland tycker vi ju verkligen att vi kan vara alldeles nästan sjuka av längtan. Och då kan det kännas lite hårt att Gud säger o, att ni ville. Och därför ska vi försöka att förstå hur det här fungerar. Och för att göra det går vi vidare till Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Här möter vi ett intressant uttryck: så att ni kan avgöra vad som är Guds. För att om vi ser problemet ifrån Guds utsiktspunkt, så kanske det ser ganska annorlunda ut mot vad det gör från vår. Vi säger ju o, att vi kunde, och Gud säger o, att ni ville. Vad är Gud ute efter när han nu vill tala till oss? När herden nu vill locka på fåren med sin röst, vad är han ute efter? Ja, han är inte så mycket ute efter att få tjänster gjorda som vi ofta tror. För han är allsmäktig. Och han kan göra alltihopa mycket bättre själv. Han låter icke betjäna sig av människohänder som om han behövde något, säger Paulus. Apostlagärningarna 17:25 om jag minns rätt. Han låter inte betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Och Jesus kallar ju inte 12 lärjungar därför att han behöver service. Utan han kallar dem därför att han vill få göra någonting med dem. När han har fått det så sprider det sig vidare. Men han är inte ute efter lakejer, utan han är ute efter vänner. Och när alltså Herren vill tala till oss och föra oss fram, så är det i allra första hand för att vi ska mogna. Vi ska lära oss ett nytt sätt att leva. Och Gud kallar oss och talar till oss av omtanke om oss själva. Nå, vi tycker ju ofta att Gud är irriterande lågmäld. Att han talar så tyst och ingen människa kan höra vad han säger. Och att man ofta kanske just får hänga mycket på låset för att få klarhet i vad som är Guds tankar och Guds vilja. Och så tycker vi, varför kan han inte säga till ordentligt? Jo, det är egentligen inte så märkvärdigt. För att ju mer Gud ägnar sig åt ren ordergivning, desto osjälvständigare blir vi. Och ju mer Gud ägnar sig åt ordergivning, desto mer väcker han också oppositionslusta hos oss. Vi blir osjälvständiga och vi blir upproriska. Gud är ute efter att få lägga in sin vilja i oss så att den blir vår egen. Han vill få tala till oss så att vi tycker att vi har kommit på det själv. Därför att när han får lov att göra på det sättet, då växer vi i mognad och i självständighet. Och vi samarbetar då inte med Herren för att vi måste, utan därför att det är vår högsta glädje. Och därför så blir detta med att vara ledd av Gud också någonting som mycket liknar en beslutsprocess i våra liv. Där vi får avgöra, självständigt pröva olika alternativ, tänka igenom och förstå vad som är Guds vilja, så att säga i samarbete med Gud. Vi vill ju gärna slippa allt det där, för det är smärtsamt. Vi skulle gärna vilja att Gud liksom bara pang sa ifrån hur det skulle vara, och så fick det vara så. Men Gud är inte auktoritär. Han gör inte på det sättet. Och han vill istället tala lågmält men ändå återkommande, så att han får lov att inspirera oss snarare än att ge order till oss. Nu står här ett mycket viktigt uttryck. Det står så här: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Någonting behöver förnyas i vårt innersta för att vi ska kunna samarbeta med Herren på det här sättet. Och det här är tyvärr en lite platt översättning, förnyelsen av era tankar. De av er som har gamla översättningen ser att där står det genom edert sinnes förnyelse. Och det är en bättre översättning innehållsmässigt. Det är bara det att ingen människa vet ju längre vad edert sinne är för någonting. Vi har ju kvar begreppet sinne i sådana uttryck som vansinne. Och sinnessjuk. Och den ursprungliga betydelsen här för ordet sinne är alltså inte våra sinnesorgan, ögon och smaklökar och så här, utan det handlar om vårt själsliv. Låt hela ert själsliv förvandlas. Det måste till någon sorts förvandling av vårt själsliv för att vi ska kunna liksom samarbeta och bli på detta sättet ledda av Herren. Nu är inte det så mycket en förändring av våra tankar. Utan vårt själsliv, brukar vi ju säga, består av tanke, vilja och känsla. Och det handlar alltså om en förvandling av alltihopa. Och vad kan det vara för en förvandling? Det måste vi försöka få grepp om. Vi bläddrar några sidor bakåt, Romarbrevet 8, verserna 5 till och med 7. Ty det som lever efter köttet har dess sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Här står det talat om sinnelag. I gamla översättningen står det återigen bara sinne. Köttets sinne är död och andens sinne är liv och frid. Det här betyder nu att vårt själsliv, tanke, vilja och känsla kan antingen vara, som Bibeln kallar det, kötsligt eller andligt. Och det här är inte så märkvärdigt, utan det handlar egentligen om vad vi värderar högt och vad vi värderar lågt i våra liv. Ett kötsligt själsliv, vad är det? Ja, det kanske inte bara att man älskar att stoppa i sig mat och ägnar sig för mycket åt sexuella utsvävningar. Utan ett kötsligt sinne, ett själsliv som är inställt på det egna livet och dess bevarande. Och det kan ta sig många uttryck. Vinstintresse, vinstbegär. Man vill själv gå med vinst på något sätt. Det kan vara ekonomisk vinningslystnad. Att jag för ekonomisk vinning tenderar att svika min omgivning. Det kan vara njutningslystnad. Att jag för njutningens skull tenderar att svika min omgivning. Det kan vara maktlystnad. Ja, vi kan själva fylla i. Vi börjar känna igen vad det handlar om. Att jag för olika fördelars skull tenderar att svika min omgivning. Därför att den personliga fördelen är vad jag värderar högst i tillvaron. Jag värderar den högre än min omgivnings välbefinnande. Det är ett kötsligt sinne. Ett andligt sinne är motsatsen till ett kötsligt sinne. Den som är andligt sinnad, alltså har ett själsliv som är inställt åt det andliga hållet. Det är egentligen en människa som älskar att gå med förlust. I vinstmänniskans mening. Han älskar att få ge ut. Han tycker det är viktigare att göra sin omgivning glad än att han själv i varje tillfälle ska ta för sig. Han är utgivande där den kötsligt sinnade människan är krävande eller tagande. En som tar för sig. Och det här handlar alltså egentligen mest av allt om åt vilket håll vi har näsan inriktad. Åt vilket håll är vi på väg? Vad är det till exempel som gör oss glada? Ja, vinstmänniskan, han är ju alltså glad när han vinner högsta vinsten. Och den andligt sinnade människan, han är glad när han inte vinner någonting, för att veta att det var någon annan som vann. I den mån han alls spelar på lotteri, vill säga. Det är en fråga om vad vi tycker är värdefullt, vad vi tycker är stort, vad vi egentligen gläder oss åt, vad vi finner meningsfullt. Nu är det ju så här att i oss själva är vi naturligtvis allihopa kötsligt sinnade. Vi kan ha lite olika områden där vi vill gå med vinst, men egentligen är det ju för oss alla vinsten, den personliga vinsten också på omgivningens bekostnad, som så att säga är det vi upplever meningsfullt, lämnade åt oss själva. Och därför skriver också Paulus att köttets sinnelag betyder död. För när människan lever så sprider hon pest och förintelse omkring sig. Skogsdöd och döda sjöar och gifter i havet och olja och plutonium och cesium, jag vet inte vad vi sprider omkring oss. Freon är det sista nu som vi pratar om. Ja, köttets sinnelag betyder död. Än så länge är det väl mera pandor och granar och allt möjligt, valar och sånt, som mest dör. Men då och då bryter ut krig och då tar vi död på varandra också. Det är köttets sätt att leva. Nu säger Gud så här att han vill leda oss som herden leder fåren. Och så säger han också så här till oss alltså, att han vill inte göra det med ordergivning, utan han vill få föra oss till den punkten där vi högst frivilligt samarbetar med honom. Där det är på något sätt som om vi hade kommit på själva vad som är hans vilja. Nå, vad blir då den självklara förutsättningen för att detta ska kunna gå? Jo, att vi har samma värderingar som Gud. Att vi gläder oss åt samma saker. Alltså har vi ett kötsligt sinnelag där vi alltså djupast sett ändå är ute efter egen vinst. Då är vi ju på väg åt öster och Gud försöker hela tiden blåsa oss åt väster. Och vi håller i hatten och stretar och drar för att liksom komma fram i motvinden. Så Gud, han försöker få oss åt ett håll och vi försöker hela tiden gå åt andra hållet. Och då får ju Gud blåsa ordentligt om han ska få oss åt väster när vi drar iväg åt öster. Men du förstår vad helt annorlunda det blir om vi själva kommer till den slutsatsen att vi vill vända näsan 180 grader och ge oss av alldeles för egen maskin åt väster. Då behöver Gud bara blåsa lite i nacken på oss och genast får vi medvind. Oj vad lätt det går. Och vad roligt det blir. Det är något helt annat. Och därför är Gud hela tiden lågmäld. Därför att hans lågmäldhet räcker om vi ändå är på väg åt rätt håll. Men den räcker inte om vi ändå envisas med att gå åt fel håll. Vi fortsätter att titta lite grann. Filipperbrevet, andra kapitlet. Femte till och med åttonde verserna. Filipperbrevet 2:5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden. Han avstod från allt. Han utblottade sig i allt. Gjorde han det för att han var tvungen? Nej, han var inte tvungen. Han gjorde det därför att han ville det. högst frivilligt. Så säger Paulus, låt samma sinnelag råda hos er. Det betyder alltså inte bara gör samma gärningar, utan låt nu Gud få förvandla ert sinne. Så att det han tycker är stort och det som han har sin glädje i, det blir stort för oss och det blir också en glädje för oss. Och det är klart att vinstmänniskan inom oss måste dö för att det ska bli möjligt. Och vi kan lyssna till vad Paulus säger om sig själv. Vi bara bläddrar fram till tredje kapitlet i Filipperbrevet. Sjunde vers. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Ja, det fanns förut en massa saker som var en vinst för Paulus. Och det finns ju fromma vinster också. Att lyckas på fromhetens område, det var ju hans specialitet. Och det kanske vi dignar under också ibland. Att lyckas på fromhetens område. Och då kan man ju vinna både ära och anseende och kanske till och med bli ganska nöjd med sig själv till sist. Vem vet? Men så kommer en dag då han upptäcker att det där är skräp. Det är ju ändå bara den gamla vanliga egoismen, fast nu i from förklädnad. Jag håller ju ändå bara på att syssla med mig själv. Och allt det där som förut var en vinst för honom blir plötsligt en förlust. Och han tar alltihopa och kastar det på soptippen. Nu vad får han istället? Kunskapen om vem Kristus är. Och det är inte bara en teoretisk kunskap, utan det är den som kommer av att man lever ihop med någon som man lär känna. Och blir påverkad av. Han blir så förtrogen med Kristus att det som Kristus tycker är stort, det tycker han är stort. Och det som Jesus har sin glädje i, det tycker han är underbart. Det blir också hans glädje. Därför att han känner sin Herre. Jag vill få leva i honom, säger Paulus. Det är ett uttryck för detta. Att varje dag inspireras av att man känner honom. Och då blir ens sinne förnyat. Man blir inställd åt ett annat håll. Det som är värdefullt och dyrbart för Herren blir det också för lärjungen. Och då kallar Paulus det för att vinna Kristus. Alltså att vinna glädjen i att få leva tillsammans med honom i förtrolighet och förtrogenhet. Om vi nu tar och ser på det här med Guds ledning över våra liv igen, så behöver man ju inte vara utlärd psykolog för att veta att vi människor, vi ser bara det vi önskar se. Vi ser det vi väntar oss att se och vi ser det vi önskar oss att se. Där har vi nästan mikroskopisk syn. Men när det är något vi inte önskar att se, så kan vi vara fruktansvärt blinda. Och vill du ha ett roligt exempel, en bra illustration på det här, så finns det ett program i radio som jag rekommenderar varmt som heter Tidningskrönikan. Där citerar man olika ledarskribenter med angivande av den enskilda tidningens politiska ställning. Och det är märkvärdigt vad socialdemokratiska tidningar alltid hittar bra motiv för socialdemokratiska ståndpunkter, och moderata tidningar hittar bra motiveringar för moderata ståndpunkter i samma fråga. Och man kan ju inte höra det där programmet många minuter, för man sitter som Pilatus och frågar: vad är sanning? Alla ser det de önskar se. Det är väl konstigt. Men ändå är det sant. Så här är det. Och detta har alltså med Guds ledning att göra. Så länge vi önskar se det som är vinst för oss själva, så är vi märkvärdigt både blinda och döva för det som Gud vill få visa. Därför det är, som Paulus uttrycker det, en ren förlust. Och vi bara tycker att ja, det här med att vara kristen hud är så hemskt och man måste avstå från det. Så säger vi: tack och lov att jag inte behöver släpa på det här längre. Tack och lov, nu är det här slut. Eller som min svärmor sa en gång när min hustru var liten och tappade någon porslinsgrej i golvet: ja, det är skönt för allt som är gjort. Ja, det ligger något i det. Det är skönt för allt som är gjort. Man får en annan inställning. Och då får man plötsligt så mycket lättare att ta emot Guds ledning. Vi bläddrar till första Korinthierbrevets andra kapitel. Där vi läser 14 till och med 16 vers. Första Korinthierbrevet 2, 14 till 16. Paulus skriver: den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Här har Bibelkommissionen kommit med sina tankar igen. Det står alltså i gamla översättningen Kristi sinne. Och det är samma begrepp i grekiska. Vi har Kristi sinne. Vad betyder det? Jo, det betyder att det som är stort för Herren och det han har sin glädje i, det är stort för oss och det har vi vår glädje. Den förnyelsen av vårt själsliv önskar Herren undan för undan få föra oss in. Nå, in till dess att det blir av, så har vi svårt att ta emot vad Guds ande säger. Det är inte så att inte Guds andes impulser når fram, men de går så väldigt lätt in genom ena örat och ut genom det andra. Därför att vi tycker det verkar så dumt. Den ovanlige kan inte ta emot vad Guds ande säger, för det låter för idiotiskt. Nej, så här kan det inte vara. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas eller... ja, tas emot, värderas, bearbetas, förstås på ett andligt sätt. Alltså efter andliga normer. Och det betyder inte att det ena är övernaturligt och det andra är naturligt, utan det betyder bara detta att man har målet att få ge eller målet att få ta. Och den som har målet att få lov att ge, den kommer så mycket lättare att förstå Guds tilltal än vad den har som har kvar sin önskan att ändå bevara sitt liv, befästa sitt liv, stärka sina positioner, få mer av allting. Vare sig vi sen kallar det mer vi vill ha, andliga ting eller jordiska ting. Låt oss gå till Apostlagärningarna 15 och 28 och läsa där ett uttryck som vi kanske många är förtrogna med som kristna. Grunden här är ju att man har haft ett apostlamöte i Jerusalem. Det hade blivit lite oenigheter i de kristna leden om vad som var rätt undervisning, rätt lära när man förmedlade evangeliet till sådana som inte var judar. Och så blev man då samlades i Jerusalem för att dryfta frågan och be och försöka komma fram till en klarhet. Och till sist då kommer man fram till den klarheten och då skriver man så här, 28 versen: den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. Den helige ande och vi har beslutat. De är faktiskt inte så fromma som de skriver så här att vi har nu lyssnat in att den helige ande säger att ni inte behöver. Utan de påstår faktiskt att de har varit med i beslutsprocessen. Den helige ande och vi har beslutat, står det. Ja, då får man ju verkligen vara inriktad åt samma håll. I hjärtat. Men det är dit Herren vill ha oss. Att vi ska bli hans avbilder. Att vi ska bli så ett med honom att vi till och med kan delta i hans beslutsprocesser. Det är ju en av de stora hemligheterna med bönen. Det här att han så oerhört gärna bjuder in oss till rådslag. Fast när han ju vet alltihopa redan innan vi har sagt det. Och han vet alltihopa mycket bättre än vi. Så kommer han ändå säga: jag vill ta råd av er, mina vänner. Och vi tänker att ja, men det kan han ju ändå inte mena. Det måste ju handla om något annat. Det är säkert något krav det här. Och han kräver att vi ska bedja. Och usch, jag ber inte tillräckligt. Och kanske har vi inte häpnat tillräckligt över att Gud istället inbjuder oss till rådslag med honom. För att vi begriper allt mycket sämre än han. Den helige ande vi har beslutat. Han önskar få förnya vårt sinne. Så till den grad att vi kan så att säga vara med och diskutera människors liv och världshändelser och allt möjligt tillsammans med honom. Och det är vad ni ska göra om en liten stund när ni delar upp er i bönegrupper. Och sätter er och talar med far. Ni får ju ge honom råd om vad ni tycker att han ska göra i den ena eller andres liv. Det är ju fantastiskt egentligen. Inte klokt. Om nu Gud skulle leda oss med kommandoton, så skulle vi aldrig komma till den mognaden. Och den mognaden är så dyrbar för Gud att därför så tar han risken att tala lågmält. Och vi måste förstå att ur Guds utsiktspunkt är det en risk. Nämligen risken att vi efter ett tag tycker att ja, Gud han frågar tydligen inte mycket efter mig eftersom vi aldrig hör vad han säger. Jo, han frågar mycket efter dig. Han frågar så mycket efter dig att han aldrig ryter åt dig. Men istället så får man ju då lära sig att uppfatta svaga signaler. Och lära sig att drivas av svaga vindpustar med fulla segel. Åt rätt håll. Jag skulle vilja få ge en liten bild av det här som kom för mig när jag tänkte över de här tingen. Tänk att du har en liten unge 3 år, säger vi. Och så sätter vi honom i en gunga. Och då är han för liten för att liksom veta hur man ska vippa på benen och förskjuta tyngdpunkten i förhållande till plankan man sitter på, så man kan få fart på gungan själv. Utan det blir din uppgift att putta lite på ugnen. Och då vet du det, att om man ger knuffen precis i rätt ögonblick, så är det fantastiskt vad lite kraft man behöver lägga i knuffen för att gungan ska gå fram och tillbaka, så det bara visslar om det. Och det gäller ju att när ungen precis kommer upp till ena höjdpunkten, då puttar man till lite igen. Ring, säger det, så åker han upp och så kommer han tillbaka, så ger en liten knuff igen och så går gungan. Därför att din knuff är riktad åt samma håll som gungans rörelse, den kommer i takt med gungan. Och då går det med förvånansvärt små knuffar att få gungan att gå högre och högre. Men om vi istället antar att du siktar in det på att nu ska jag ge puffen precis när gungan når sitt lägsta läge och högsta hastigheten, och du klämmer till ordentligt och ungen åker ur gungan och alltihopa bara kapsejsa. Ja, du sätter in stöten på vid fel tillfälle. När gungan går åt ett håll, så försöker du klämma till åt andra hållet. Du kan aldrig få gungan att gå på det sättet. Det måste vara resonans, för att använda ett fysiskt uttryck. Om jag får fortsätta att spinna lite på den där bilden, så är det så här att på varje radioapparat så finns en liten stationsknapp. Du kan välja vilken station du vill ta in. Du vill kanske slippa höra skvalmusik och istället höra något föredrag. Okej, du ställer in P1. Man undrar, hur kan radion höra skillnad på skvalmusik och föredrag? Jo, inne i radion finns en liten gunga. Bildligt talat. En liten elektronisk gunga. Då är det så att föredraget kommer med ett visst antal knuffar per minut. Och skvalmusiken kommer med ett något annorlunda antal knuffar per minut. Och du vet, du kan få gungan att svänga olika fort genom att göra repet olika långt. Så gör du ett väldigt kort rep på gungan, så går den fram och tillbaka med en väldig fart. Och gör ett långt rep, så går den långt och majestätiskt som en moraklocka. Det kan vi säga här i rep. Så du har en liten gunga in i radion. Och om du gör gungan lång, då går den sakta. Och om föredraget kommer med långsamma knuffar, så tar den in föredraget, därför föredraget stämmer med gungan. Kommer skvalmusiken med korta små stötar, ja, då gör du gungan kortare, så tar den in skvalmusik. Den går i takt med skvalmusik. Och så här är det också på något sätt med oss. Om vårt inre, om vårt sinne får förnyas, så att vi liksom också lämnade åt oss själva är på väg åt samma håll som Gud. Om det Gud tycker är stort är också vad vi tycker är stort. Om det som är hans glädje är vår glädje. Ju mer samstämmigt vårt inre blir med hans, desto mindre puffar behövs det från Herren, och ändå kommer vi att vara ledda av honom i rätt riktning. Vi ska sluta det här bibelstudiet med att läsa Hebreerbrevet 5. Elfte till 14 versen. Hebreerbrevet 5 och 11. Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det, eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Att träget öva upp sina sinnen. Och det handlar nu fortfarande inte om ögon och öron och allt det här, utan att det handlar om att genomgå en mognadsprocess där det undan för undan växer fram vad som är viktigt, vad som är värdefullt, vad som är dyrbart och vad som egentligen är djupast sett meningsfullt med mitt liv. Och under den processen upptäcker man ju steg för steg att det man från början tyckte var oerhört väsentligt och meningsfullt, det miste kanske väldigt mycket sin karaktär. Och så kommer andra ting istället, ofta saker som är motsatta det man började med. Och när så sker, då har man fått öva sina sinnen, eller rättare sagt sitt sinne, till att skilja mellan gott och ont. Och då kan man förstå en undervisning om rättfärdighet. När Guds ande kommer och talar till oss om vad som är rättfärdighetens uttryck i våra liv, alltså hur vi ska leva. Ja visst, vi förstår det. Vi kan ta emot det. Vi har blivit allt mer andligt sinnade. Ty andlighet, det är en fråga om åt vilket håll vi rör oss. Det är inte en fråga om i vilken utsträckning vi jobbar med övernaturliga medel i motsatt förhållande till naturliga medel. Utan andlighet handlar om vad som är stort i våra liv och vad som är betydelsefullt. Och när rätt saker blir stora och betydelsefulla för oss, då kan vi förstå en undervisning om rättfärdighet. Och när Gud suckar, som vi läste i Psaltaren 81, o att ni ville höra min röst, så är det därför att i Israels folk hade det då blivit så mycket andra saker som var viktigare, större, dyrbarare och värdefullare än det Gud tyckte var stort, dyrbart och värdefullt. Och då befinner sig så att säga Guds tilltal och människors rörelseriktning på kollisionskurs med varandra. Och Gud blåser inte till så alla är tvungna att gå i Guds riktning. Utan Gud låter människorna gå i sin riktning. Men han sörjer över och säger, o så mycket bättre jag skulle kunnat göra era liv om ni hade velat gå åt det håll jag ville leda er. Så att Bibeln kan både bejaka detta, att det handlar om att vilja och att kunna. Vi läste ju i Hebreerbrevet att ha övat upp sina sinnen. Och det är alltså också en fråga om, inte en färdighet precis, men en livserfarenhet. Därför vill jag säga så här att vi måste livet ut hålla före att Gud är med oss och att han vill leda oss. Många gånger erfar vi det också väldigt tydligt. Dessemellan tycker vi kanske att vi har mindre lätt för att känna oss ledda av Gud och upptäcka Guds ledning i våra liv. Och då fungerar det alltså så här att då i de situationerna så kanske det är Guds önskan att vi ska tänka själva. Att vi utifrån det mått av insikt och förståelse om vad som är stort och viktigt i Guds ögon, att vi också ska liksom låta den bedömningen och de sakerna få finnas hos oss själva, där vi liksom försöker att efter bästa förstånd vandra i de riktningar vi tror att Herren vill låta oss gå. Ibland upptäcker vi då att det gick fel. Och det kanske, och många gånger, är Guds pedagogik att låta oss gå lite snett och lite vint och lite skevt. Därför att det ligger en erfarenhet i det också. Man lär sig mycket på sina misstag. Och detta att få sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont, ja, hur ska det gå till om man aldrig gör något misstag? Du lärde dig inte gå på två ben utan att dunsa i golvet då och då. När du var liten. Och tack och lov för blöjorna som gör att man faller mjukt. Och på samma sätt, när vi ännu är oerfarna i vandringen med Herren, så hoppar vi naturligtvis inte trestegshopp, eller vi springer iväg och gör jättegrejer, banklån på 100 miljoner och så vidare, med, för att starta nya projekt. Det är ingen nybörjarsak. Det är någonting som får mogna fram i våra liv, när vi alltså känner att nu är det någonting som är fast grundat i oss. Att vi då liksom tar ytterligare ett steg och låter Herren föra oss in i det ena eller det andra. Det här handlar inte om impulsivitet, utan det handlar om mognad. Men mognaden att förstå vad som är stort och dyrbart för Gud. Och på det sättet, när det har blivit allt mer ett med oss själva, så räcker det med små vindpustar ifrån Herren för att också föra oss väldigt långt. Och kanske till och med hög fart. Men om vi är på väg åt andra hållet, då är det som att försöka putta en gunga, men putta på fel sätt. Det blir inget bra resultat. Det blir bara en kollision. Den heliga ande och vi har beslutat. Det är dit Herren vill föra oss. Nu ska vi tacka. Herre, det ska komma en dag då vi hör din röst tydligt allihopa med våra öron. När vi är hemma hos dig i himlen. Och vi läste i morse att då ska du föra oss till livets vattenkällor. När vi kommer hem. Då kommer du att gå före oss och kommer vi gå efter. En stor underbar fårskock. Och du ska föra oss till gröna ängar och till vattenkällor. Och ja, det ska bli härligt. En jord och en herd. Inte 100 samfund och en herd, utan en jord och en herd. Ja, det blir mycket som blir bra när vi kommer hem. Men redan här och nu så är din ande given åt oss för att leda oss och inspirera oss. Och här har vi svårigheter att brottas med. Vi behöver så att säga få ditt perspektiv på hela tillvaron och på oss själva. För att vi ska kunna ta emot din ledning, förstå ditt lågmälda tilltal och kunna så att säga, drivas av din andes vindpustar. Så behöver vi din hjälp att lägga om kursen så att det blir medvind. Därför så behöver vi få våra sinnen, vårt själsliv, tanke, vilja och känsla förnyade av dig. Så att det som du tycker är stort, det blir stort för oss. Herre, du som segrade genom att ge ditt liv. Du vill lära oss att förstå vad seger är. Vi blir inställda på att segra på samma sätt som du gjorde. Därför att om du vill leda oss till seger och vi inte har samma uppfattning som du om vad en seger är, hur ska vi kunna ta emot din ledning? Det blir ju dårskap. Så vi behöver din hjälp, Herre, till att vilja höra din röst. Och vi behöver din hjälp till att kunna höra din röst. Kanske är den djupaste hjälpen just detta att vilja. Men vi ber om hjälp med allt sammans. Och vi vill ta emot varje dag din hand. Med en förtröstan om att detta är också din önskan att vi ska få lära oss. Och vi förundrar oss över att du vill göra oss lydiga och ändå självständiga. Det är ju ingen konst att göra oss lydiga om vi prisger självständigheten och offrar den. Kadaverdisciplin. Och det är ju ingen konst att få oss självständiga om vi ger upp lydnaden. Det är också lätt. Men du har ett så märkvärdigt mål med våra liv. Att göra oss lydiga och självständiga. Herre, vi ärar, prisar och tackar dig. Amen.